Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla
den. Jag pratar inte för mycket nu, det här är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen
laget.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är journalisten, debattören och författaren Erik Hurstadius. Erik debuterade 1995 med boken Hjärtats djur. Året efter släppte han en politisk inlaga Vi i vänstern typ om vänsterns kris på 90-talet. Nu är han för första gången på över 20 år aktuell med boken Vårt nya land, som är en reportagebok om Sverige efter flyktingskrisen. Välkommen säger till Erik Hurstadius som jag sitter här hos mig här med Stig på Kungsholmen. Du är aktuell med boken Vårt nya land Sverige efter flyktingkrisen, en roadtrip. Ja, en väldigt bra bok, och jag tycker att den påminner i omslaget och lite stilen 50-tal, gamla tiders reportage. Adam Nykander gjorde ett för Expressen.
Svante
Nykander hette han. Från Östeuropa vet jag. Jag tänker också på Hunt Thompson och Gonzo av flera olika anledningar. Dels det här att du väver in dig själv i storyn. Men sen också något som Hunter sa i sin Hells Angels, att han förutspådde att det skulle komma på 80-talet, men det har gått nu. Att Hells Angels bildades av Korea och andra världskrigsveteraner som kände sig svikna och övergivna av samhället. Och Hunter skrev där att i framtiden kommer alla vara som Hells Angels. Och det kom väl nu kanske med Trump och i Sverige mest det.
Ja, Erik här då. Det var en omfångsrik essä du skrev här som introduktion. Jag tror att några referenser kan vi skita i. Men när du säger Gonzo och Hunter S. Thompson, kanske jag ska säga någonting om det. Göteborgspostens recension av min bok så dök ordet Gonzo journalistik.
Okej, nästan.
Och det står ju för att man involverar sig själv som person. Man är ingen objektiv, neutral, ansikts- och röstlös reporter. Man slänger sig själv in i berättelsen. Och min bok då, Vårt nya land, Sverige efter flyktingkrisen, den är ju mycket personlig eller privat, eller jag har nästan aldrig fattat skillnaden på privat och personlig, jag har varit inne i frågorna om Sverige som invandringsland, Sverige som integrationsland och den svenska debatten och diskussionen om invandring och integration väldigt länge. Alltså som nyfiken medborgare har skrivit om det i Affärsvärlden. Min bok är ju en reportagebok där jag åker runt i fan hela Sverige, från Kiruna till Sjöbo. För att prata med människor i invandrings- och integrationslandet Sverige om deras verklighetsbilder. Deras liksom, syn på var vi är och vart vi är på väg. Och normalt är jag en åsiktsjournalist och lutar mig framåt och säger vad jag tycker. Den här gången lutar jag mig tillbaka och för att lyssna på vad de tycker. De får prata till punkt. Från djup höger Sjöbo och Sverigedemokrater till liksom välmenande integrationssamordnande människor. Och Gonzo-dimensionen är att jag reagerar med mitt temperament på, alltså läsarna av boken säger hur jag reagerar på de här mötena. Jag predikar inte för människorna, men jag reagerar. Och efter ett möte så är jag ju nästan optimistisk när jag träffar Lars Stjernkvist, kommunalrådet i Norrköping, socialdemokrat. efter mötet med honom är så här, vi grejar det här. Mm, vi schaffen das, som vi ska prata om med Angela Merkel. Och i sista kapitlet träffar jag ICA-handlaren Daniel Öser i södra Vallby, som är en förort, problemförort utav Västerås, där han som ekonomisk entreprenör, som ICA-handlare, men också som social entreprenör, utav han har anställt problemkids, han har samarbetat med fritidsgårdar och bostadsbolag och så vidare, för att alltså, vad kan jag göra som ICA-handlare och vad kan mina nätverk göra för att skapa framtidstro i Vallby? Mm. Så att sista kapitlet är hoppfullt utifrån att det finns så mycket kraft i Sverige för att fixa det här.
Mm.
Men det här, nu har jag skrivit en essä, Cyril, också. Ja, du började med en kort essä. Det här. Mm. Så är det så att jag har skrivit boken ganska mycket som självterapi. Jag vill spränga mig ut i min egen bubbla av åsikter och erfarenhet för att möta så många perspektiv som möjligt, för att lägga en mer nyansrik bild av pusslet Sverige.
Mm. Alltså, det jag undrar om det är, hur har boken blivit bemött?
Jag har ju fått konkret fråga, ska få ett konkret svar.
Mm.
Så har mediamässigt, jag har varit mycket stök kring valet, det kom ut bara en vecka före valet.
Ja, idag så, är det alltså fredag, det var bara
idag är det precis, idag är det fem dagar efter valet.
Så är det, ja. Demokraterna fick de 17%.
17,5, ja. Jag hade själv trott att de skulle få 22 faktiskt.
Mm.
Ja. Och jag var ju medveten om att boken skulle komma ut kort före valet, att alltså, de som skriver om politik kommer ha en del annat att skriva. Mm. Det är att tänka på. Men boken har blivit bemött på det sättet att de som har plockat upp den, i Svenska Dagbladet har plockat upp den, och sociala medier och tjosan, och läsare.
Mm.
Det, nu jag ska bara berätta en härlighet helt enkelt. Folk läser in en sån öppen, fräsch, respektfull ton. Alla får prata till punkt.
Mm.
Och man misstänkliggör sig inte. Det här säger du för att du egentligen tycker illa om invandrare.
Mm.
Så här säger du för att du egentligen är en äcklig PK-människa. Och sådär. Mm. Den svenska debatten om invandringsintegration, som jag uppfattar, har varit väldigt präglad av avsiktliga missförstånd och också omedvetna missförstånd. Fiendebilder och polarisering. När i själva verket så vill vi som bor i Sverige, gamla nya svenskar, alltså invandrare, svenskar som har varit, som vars förfäder bott i Sverige i 500 år och så vidare. I grunden så vill vi hitta en balans mellan Sverige som ett invandringspositivt land. Mm. Det går inte att förneka att invandring har gett Sverige en massa coola impulser. Dessutom ekonomisk växtkraft på 50-60-70-talet. Balansera det med idén om att vi också inte kan förändra samhället för jävla snabbt. Inte minst från en välfärdsstat. Välfärdsstaten bygger på nationen, staten och en relation mellan medborgaren som betalar skatt.
Mm.
Och det där gick lite överstyr ett tag. Liksom.
Mm. Mm.
Så att det vi jobbar, alltså det vi vill, som tycker åt mitt håll, är väl att prata om det här lugnt och fint utan fiendebilder och att återföra oss till någon slags realism.
Samtidigt gör du ju urvalet också på de du intervjuar. Men, och det jag tycker är övergripande i boken, men också det gör det också positivt. Det övergripande är att alla ser nästan problem. Men jag tycker också samtidigt att ingen är rasistisk heller. Det visar också de här höga siffrorna som Sverigedemokraterna fick. Att även om de har, alltså grunden av att de hade ett nazistiskt förflutet, så tror jag inte att de, alla de här människorna som röstade på dem är rasister.
Skulle du kunna tänka sig att de vore nazister? Alltså 50% av Sveriges befolkning. Det är helt bisarrt.
Nej, men nazister, rasister.
Ja, men alltså, jag tror att rasism har i och för sig ökat mer på grund av de problem som har uppstått de senaste kanske 5, 6, 7 åren.
Ja, på samtidigt Mattias Karlssons det här blogginlägget på Facebook som diskuteras nu när vi sitter här de här dagarna. Det är ju kapat, strid eller död och så. Det är ju kapat från Hitlerjugends ledare tydligen.
Men alltså, jag ska uppleva det. Och så var det ju, om du går tillbaka 20 år, så var ju åtminstone här i Stockholm rasismen, så jag känner ju då massa invandrare, som var väldigt mycket emot den bilden att det fanns massa rasism i Sverige. Och som inte ville, det var ju då det projektet som jag höll på med, och Dramaten som havererade, som inte alls ville hålla på med antirasism, och så därför de sa att det var en massa människor som gör karriär på att ni invandrare som snackar om antirasism. De har, det är klart det finns skinheads, men de är ju en minoritet i Stockholm. Och här till skillnad från i Skåne så har det inte varit, de upplevde inte att det hade varit problem. Däremot så tror jag i dagens läge, för jag frågade då för 3 år sedan massa, ungefär 30 stycken från icke-europeisk härkomst. Och det var en kille från Nigeria, han sa, oh no, 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 not in, yes, perhaps, I have a friend from, also from Nigeria, he was in Malmö, perhaps some racism in Malmö. Men de bara skrattade och sa, nej, det har aldrig hänt mig. Alltså, och när man då bygger upp en bild att Sverige skulle vara väldigt rasistiskt, när det kanske i själva verket är så, att Sverige är det minst rasistiska landet i världen. Det är ju liksom, det går ju att jämföra då med det här med MeToo, att Sverige skulle vara det land där det är mest övergrepp mot kvinnor. Men förmodligen är det land med minst övergrepp mot kvinnor.
Ja, det här är ju någonting som har fördunklat debatten om invandringspolitiken. Alla de här överorden om rasism och så. Alltså, vad är rasism? Alltså, är man mer misstänksam mot någon som har en annan religion, har en annan hudfärg, som man inte känner, man har inte koll på hans eller hennes nätverk? Det är möjligt att det är så, och det är i så fall, det är ingen orimlig känsla att vi är mer oroliga och nervösa inför någon eller några vars beteenden vi inte kan tolka. Alltså det, och här, det här ska vi ha en superbra diskussion om. Jag menar, om vi ska liksom, om jag går in i en gränd i Chicago, och den här gränden består av några hipsterkrogar, det spelas liksom trubadurmusik och man bjuder på irländsk öl och så vidare. Och en annan gränd så är det knarkhandel dominerad av liksom svarta gängledare. Då är jag ju något korkad om jag med samma frimodiga humör går in i den här knarkgränden. Som i den här irländska whiskybarsgränden. Och om någon då riktigt korkad, politiskt korrekt, liksom feministradikal, tjosan hejsan person säger, du är rasist, Erik! Då måste ju den personen lämna debattarenan, eller hur?
Ja.
Eftersom vi människor, vi agerar ju ändå på liksom, erfarenheter och riskbedömningar som ibland är fel, ibland är rätt. Men vi är ju...
Jag har varit med om att gå in i Harlem med så pass mycket pengar. Jag hade nästan 15 000 cash på mig 1982. Min kompis bodde vid Columbia University. Och så tänkte jag, han var inte hemma.
Men det är bara gatan ner där.
Ja, så det var gatan ner. Så jag gick in och då var ju hållen farligt, va. Och jag går in dit och jag har så mycket pengar så det putar ut som ett kvinnobröst. Vänstra bröstet. Och så märker jag plötsligt att alla är svarta. Men inte tänker jag på det, va. Jag är på väg till Broadway och tänkte ha en drink. Och så möter jag en vit kvinna och säger, what the fuck are you doing? I'm going to have a Broadway to have a drink. No, you're going to get robbed. Och visar hur jag ska gå. Då går jag genom en park. Och så är det bara svarta kläder. Jag håller på att skymma. Och då skakar på huvudet och visar de hur jag ska gå. Och ser till mig, det här är inte bra för dig. Så jag hade ju tur, va?
Nej, men där, jag bodde ju i Jamaica, Queens. Som är andra hårdast. Där 50 Cent och de bodde. Där var jag helt ensam dit.
Det var ju senare.
Nej, men ja, men det var alltså 99.
Ja, men det var en jävla skillnad mellan 82 och 99.
Ja, men jag fortfarande...
Det var alltså var skillnad mellan 75 och 82.
Mm.
75 var det så att du, när du gick över en gata, då var det ju så pass illa däran att du kunde inte gå över en gata utan att kolla ut nästa gata där ut. För hela Manhattan, det var liksom vissa slumgator mitt på Manhattan.
Nej, men alltså New York höll ju på att gå konkurs faktiskt på 70-talet.
Det som jag menar, det handlar om också att inte visa rädsla när det är de hoppar på. Den enda, när jag bodde där 99, jag bodde ett tag i Spanish Harlem. Där kunde det vara tryckt stämning, men det hade något med att Puerto Ricanerna kände sig liksom underminerade av amerikaner och sånt. Just som vi ser kanske i förorter här. Och det vill jag säga med ditt där, när drog parallell till Hunter Thompson, det där att de som känner sig svikna, det är de som då blir Hells Angels. liksom, att, och det han menade då, att då blir vi alla hälsängels och det blir Trump och SD och det. Men grejen är, vi har ju också det här problemet med förorterna, alla som känner sig svikna i miljonprogrammen, att vi har liksom två grupper i Sverige, dels landsbygden och sen miljonprogrammen.
Jag tror att du tar upp två alltså otroligt viktiga alltså politiska, kulturella förskjutningar som pågår i västvärlden. Och det ena är, tar upp, det är rostbältesmännen, det är Trump-väljarna som, och så vidare. Man, jag vet inte om ni läst Susan Faludis bok Ställ, eller jag tror inte Stift på engelska.
Nej, det
är en reportagebok som kom i slutet av 90-talet. Där hon talar om en förlorande manlighet. Alltså det är rätt profetiskt att prata om det. Men det är människor som inte kommer ner i gruvan som pappa gjorde för att gruvan läggs ner. Mm. Det är människor som inte listas in i militären och får ut och kriga för att pappa har gjort det och kommer. Alltså det, man slutar med det. Mm. Det är massa jobb som förloras. Där har vi, kan säga, den vita arbetarklassen i västvärlden som... Cyril häller generöst upp lite vin till mig. Tack, tack. Som känner sig undanträngd. Och resultatet kan man säga är Trump på det. Det är en sån här megatrend. Och det är färre industrijobb och dessutom förvirring kanske kring vad är rollen för familjefadern i familj och så vidare. Den andra trenden i Västeuropa, i västvärlden, mest i Västeuropa, mindre USA, det är ju invandringen från länder med där människor har liksom andra värderingar. Mm. Om man frågar de muslimer och andra som kommer från Mellanöstern, från Afrika och så vidare till Europa, vad de tycker om homosexualitet och vad de tycker om
feminism,
ja, och kvinnans roll i samhället, så kommer de inte tycka som vi gör på liksom våra genuskorrekta seminarier och så vidare.
Nej, jag läste idag faktiskt i GP en ledare från någon egyptisk, jag tror det var en egyptisk man, som sa att Egypten är ett av de länder som toppar i våldtäkter. Att just samhällen med där den patriarkala strukturen är så stark att den nästan blir auktoritär, där har den högre våldtäktsstatistik. Och det gäller inte bara muslimska, utan Indien har ju, Indien som jag har varit mycket och rest i, där har det ju framförallt bland de kastlösa och så mycket.
Och i den här, alltså nu har vi liksom två med, dels en migration från människor som av otroligt legitima skäl vill skapa ett bättre liv. De lever i samhällen, om det då är i Somalia eller i Syrien eller Irak och så vidare, som inte ger dem chansen att leva, eller Afghanistan, bra liv. Mm. De migrerar dem såklart, det skulle jag också göra, till, alltså om jag hade gatsen att göra, till samhällen där man kan leva ett bättre liv. Mm. Men det betyder ju, dels blir det en stress på liksom den västeuropeiska välfärdsstaten, såklart. Det är inte självklart att vi som tar emot gynnas av den här vandringen. Mm. Dels så gör det att de människor som vi skapar i vårt samhälle en konflikt kring vad vi ska göra med de här människorna, som är lite i onödan, eftersom man kan ju absolut hjälpa människor hjälpa människor på plats i ett sverigedemokratiskt uttryck och så vidare. Mm. Men det kan inte vara så att så fort människor är missnöjda med sina levnadsförhållanden i de länder de lever, ska de ha en biljett in hit.
Alltså är det de afghanerna? Och jag har ju pratat med många av de här afghanistanska. Jag har haft med dem att göra på olika sätt. Och jag märker att det handlar om, dels kommer de från ganska rika förhållanden, för det kostar typ, du säger betydligt lägre som här i boken, men när de har berättat för mig så kostar det runt en 300 000 att ta sig till, mellan 150 och 300 000 att ta sig till Sverige, för att du betalar per gränsstation 500 euro per, så att de kommer från ganska rika familjer i Iran. Däremot blir det problem när de nu skickas tillbaka till Afghanistan, ett land de aldrig har varit i. Men man märker ju också att deras dröm är, det är också att vi i västerlandet har genom tv-serier och popkultur och sånt, och vanlig kultur, sånt in en bild av att vi är så perfekta. De här drömmer om, det är som eller som, det här är ungdomar som med drömmar om att liksom ha det som västerländska ungdomar. iPhones, Nike-kläder, Levi's jeans, Adidas skor.
Nej, men jag läste ju precis en bok om den killen Ola Klasen.
Och det är det som får dem och
som gör, han gör en motsatt resa. Han är liksom läst på Stockholm och flyttar till Istanbul. Och det finns ju då en del europeer som har flyttat till Istanbul. Men han ses ju efter ett tag med misstänksamhet och så från turkarna. Han har ju ingen släkt, han har ju ingen tillhörighet, förstår du? Och de säger, förklarar för honom, du måste liksom gifta dig med den här tjejen. Ja, men gifta mig med henne. Jo, men alltså, det blir ju problem för dig annars. Och det här är ju så extremt, alltså han är ju då, jag tycker det är en bra roman. Den heter Istanbul 2040. Därför att den beskriver det här utifrån en naiv svensk kille som kommer dit och inte riktigt förstår att de här människorna, de har en helt annan, alltså deras liksom uppfattning om tid och så, den har ju en konkret bakgrund då. Alltså det har ju då att göra med att trafiken ser helt annorlunda ut och så vidare, va? Du kan inte planera på samma sätt som du gör i Stockholm. Det har att göra med att du måste ha en viss säkerhet för dig själv. Det är ju din släkt, det är ju din säkerhet. Va? Och när det gäller sådana saker som alltså korruption och så, men det är inte så jävla konstigt att de här länderna är som de är. Och de vill ju ofta därifrån. Va? Alltså de som är unga, de som är ungefär som vi är. Va? Jag kan ju verkligen känna sympati för dem. Men å andra sidan så är det ju, alltså det är ju knepigt när man ställer krav på oss som gör att vi inte, att vi måste liksom montera ner det vi kan kalla för ett samhälle där man ska ta hand om sjuka och gamla och så. För det är det som kommer att bli resultatet.
Nej, samtidigt som du skriver i boken också, det är någon, det är inte bara, du skriver om Sverige, men det har ju också med USA i hela västvärlden, att vi har ju också något kolonialtänkande, att vi faktiskt använder de här grupperna i sjukvård och serviceyrken.
Jo, alltså det är ju så att utan de som invandrar, jag själv ligger på sjukhus mycket, så jag vet ju det. Där var ju, alltså jag har det var ju invandrare, framförallt tjejer då, som jobbade på sjukhus när jag hade mina hjärtinfarkter och så. Och gjorde min hjärtoperation. Men, och jag var ju väldigt tacksam för att de fanns.
Ja, det är klart att du var tacksam för att de fanns. Men om det är så att vi av någon anledning skulle ha för lite arbetskraft in i vården, så hade vi kunnat ha en riktad arbetskraftsinvandring till baltiska länder eller något sånt där. Mm. Då skulle vi naturligtvis ha lätt att få in sjuksyror och undersköterskor och så vidare. Samtidigt som jag kan tycka, precis som Cyril sa, att det är en kolonialistisk idé. Vi ska ta det göttigaste från. Tidigare så åkte vi till Afrika för att plocka diamanter och guld. Mm. Nu ska vi liksom plocka arbetskraft. Men nu ska vi liksom tillbaka till grundkonflikten i det svenska samhället som jag uppfattar den. Det är ju, om vi nu ska ha en välfärdsstat, så kan vi inte samtidigt vara den här platsen dit alla migranter från fattiga länder kan komma. Du får nästan välja. Mm. Du kan ha en stat som heter Sverige. Mm. Där människor klarar sig själva utifrån att man tjänar pengar, tecknar en försäkring och helt enkelt, jag klarar mig själv i den här ekonomin. Alltså lite alla Amerika. Eller så har vi en välfärdsstat där du måste kvala in med att du betalar skatter och socialförsäkringar, och så tar staten hand om det när det är. Men den här senare modellen, välfärdsstaten, bygger inte på att man tar in massa människor som är lågutbildade och blir arbetslösa. Det blir en väldigt stor påfrestning. Och det här är grundkonflikten. Mm. Och politikerna har inte kunnat gestalta den här grundkonflikten. För att sossarna, de har varit så otroligt upptagna med att framstå som internationellt solidariska. Mm. Så att de har sagt ja till invandringen. Mm. Även, alltså den nästan oreglerade invandringen. Och moderaterna, de har sagt, det är ganska coolt. För att om vi har jättemycket invandring av lågutbildade människor, då kanske vi kan förstöra fackföreningens makt och få en massa lågutbildad låglönearbetskraft ja, till våra företag.
Ja, man kommer ihåg hela Reinfeldts gäng, hela alliansen då, när Sven Otto Lurin och Schlingermann och vad hette de? De var ett helt gäng. Alla ronda, och Anders Borg, icke förglömma, var ju gamla nyliberaler. Mm. Och då är du för helt öppna gränser. Men du har också ett synsätt. Du är inte för bidrag. De här människorna ska klara sig själv. Så ja, det skulle ju i längden aldrig funka, för det leder till kriminalitet och andra saker. Men, ja, men det var det som är Reinfeldt, öppna dina hjärtan. Att det har ju med hans gamla filosofi som går långt tillbaka att göra. Och det är en vacker tanke.
Och den här konflikten,
men den funkar inte.
Och den här konflikten, en samhällsidé som är... Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet klarade inte alls av den här konflikten. Vi kan ha en samhällsidé som är att Sverige ska vara ett väldigt öppet land, men då måste det vara låga eller inga bidrag till de som kommer.
Uh-huh.
Eller så är det en välfärdsstat som bygger på att vi betalar skatt i Sverige för att finansiera våra egna liksom föräldraförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar och så vidare. Det kan inte bygga på att vi som bor i Sverige betalar in de här grejerna med hög skatt, och sen så kommer det in folk som inte har tagit in en svensk skattekrona och ska leva på de här bidragen och nivåerna. Dessutom, hårda fakta är ju att de får ju inte jobb. De som kommer nu får inte jobb av olika skäl.
Nej. Och sen får de, det var i något fall här, när någon som har gått och väntat på beslut i 5 år, de får knappt jobb under de här 5 åren de går och väntar. Det är också ett problem.
Det är svårt. På en arbetsmarknad som är ställer högre och högre krav på den som ska jobba där. Och så har vi en invandring som vi bygger mer och mer på låg utbildning och kulturella, religiösa värderingar som är långt från vad som gäller i Sverige. Mm. Då har vi alltså jag ska ta några siffror här, väldigt kort. Men det är så här att på 80-talet, när Olof Palme och Ingvar Carlsson var statsminister, då oomtvistligen solidariska, empatiska, bra, intelligenta snubbar.
Mm.
Då hade vi 10 000 flyktinginvandrare per, inklusive anhöriga per år.
Mm.
Och det var många jobb som man kunde ha vid löpande bandet, och det var mycket bostäder.
Mm.
Det var en fungerande invandring.
Mm.
10 000 per år. Nu har vi, trots åtstramningen 2015, trots tvärvändningen 2015, så har vi 60 000 per år. Och färre enkla jobb. Och bostadsbrist nästan överallt.
Mm. Och du måste till och med på McDonald's, måste du gå upp på en dator när du ska knäppa in din mat.
Förlåt, ser du, man kan nästan skratta åt det. Utveckla den grejen. Ja.
Nej, men jag menar att liksom även serviceyrken, allting blir mer automatiserat. Ja. Liksom. Och att till och med på McDonald's så står du och knappar in. Och när du går på Konsum så... De tar svinnet att jag skriver kanske rotselleri på cashewnötter liksom. Men det är de beredda att göra liksom, när du plockar, att du, istället för att ha kassapersonal liksom.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så en politik som är så här, ganska stram, 70-tal, 80-tal, 90-tal, och sen så växer... Ja, vi hade ju några år... Med Balkankrigen så var vi, hade vi som en hög 2 år var det många, men inte jättemånga, 60 000 där.
Mm.
Men nu är det jättemånga hela tiden trots åtstramningen med människor som kommer att ha svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och när jag var i de här utanförskapsområdena på min reportageresa så... Alltså, folk sa ju att det har blivit mycket sämre de senaste åren. För mer tidigare visade man, det här är busiga gänget. Mm. Vi har koll på dem. Nu är det helt nya människor som har runnit in oreglerat och reglerat i olika lägenheter och hit och dit och, mm. och gör området liksom osäkert. Grundgrejen här, vi har tappat kontrollen.
Ja, vi har en skola där du inte har ens lärare som kan prata ren svenska. Liksom. Mm. Så det är ju ett problem.
Men hur kan man då se på det här med Sverigedemokraterna? Är det inte bra att de har fått mer röster då? Att de, för att om inte då Sverigedemokraterna överhuvudtaget hade funnits, om inte de hade kommit in i riksdagen, så skulle den här decemberöverenskommelsen liksom fortsätta. Och man skulle ta in, ungefär som hon tänker sig, Annie Lööf, 30 miljoner människor till Sverige. Alltså jag uppfattar då att hela den här nyliberala politiken där vi har fått en väldigt stor övre medelklass som har jobb som är mycket tveksamma, vad fan är det de gör egentligen? Och det pengar kommer till människor som är bra på att hantera det här med pengar, va? Och du får extremt stora klassklyftor. Det leder fram till ett samhälle med stora klassklyftor och som naturligtvis leder fram till konflikter och disharmoni, va? Och det där är något som då krävs du, alltså då är du legitim med ett parti som säger, nej men vi gillar inte det, vi vill inte ha det så här, vi vill strama åt det här. Vad är det då för fel, varför är alla så upprörda över Sverigedemokraterna, jag fattar inte.
Det, ja.
Nej, jag ser det, jag tittar på det.
Du borde ju svara på det. Nej, men, eftersom du har tänkt att flytta och så.
Där tycker jag som läget ser ut nu, alltså, alltså det kan ju ta lång tid innan det blir regeringsbildning. I Tyskland tog det 4 månader, som att liknande system som Sverige. I Belgien tog det 1,5 år. Så vi vet ju inte hur länge det är. Men det som folk pratar om, som det blir mycket troligt, för den här moderat Kristersson verkar ha lite såhär Napoleon-komplex, att han vill bli ledare. Så det ser ut som att det blir Moderaterna och KD, och då förlitar sig på SD. Och då har vi liksom en, alltså, det här har vi inte haft. För det första har vi inte haft den här situationen. Vi är nästan exakt 100 år.
Jag tycker inte att du svarar på ett snabbt
fråga. Jag menar att det blir väldigt... Att det här är inte det Sverige jag har växt upp i. Och så att du ska ha det här... Nu pratar jag inte om invandring. Men till exempel inskränkta aborträtt eller vad det är SD vill göra, att skärpa abortregler och sånt. Och så har det dessutom min KD-ledare då, som blev vice statsminister, som är fostrad i livets ord, som i och för sig hon tror inte heller som
stil
på evolutionsteorin, men de talar i tungor och liksom, det är helt sjukt.
Jag skulle säga att hon är lite svårtolkad i evolutionsteorin, men det kan vi, det är en annan podd. Men,
ja, men jag tror inte
svara precis frågan nu. Hur ska vi se på att SD har tagit en stor plats i väljarkåren? Vad tycker du om det, Cyril?
Ja, men det är det som du berättade i din bok, att folk ser det som ett problem. Och det är ett problem. Det ser vi ju med att det inte finns jobb eller skola eller bostäder och allt möjligt. Men det har ju fått faktiskt, alltså, Socialdemokraternas invandringspolitik i det här valet var ju ganska lik SDs i förra. Så att det har ändrats. Det positiva då, om man ska se det på det sättet, att det här var en fråga du inte kunde debattera.
Men okej, okay,
Nu ska jag svara. Men det är också som din förläggare sa, och som du själv, någon säger i boken också, att nu har det blivit tvärtom, att du inte får säga något positivt knappt med invandringen. Och då får man säga, din egen fru har japansk blod. Alltså de enda tjejer jag har träffat under 2000-talet, då har 2 varit danskar, 2 latinamerikanskor och en syrian, de enda tjejer som har betytt något för mig, och en från Syrien. Så att liksom, vi är ju alla på något sätt.
Ska vi göra, ser inte hur personer, ska vi sätta, öka trycket på Syrien här?
Ja,
och säga så här, alltså, om det nu är så att Sverige har haft för hög flykting och flyktingliknande invandring under lång tid, så att våra system när det gäller skola och inte minst i förorter och bostad, alltså, det är bara pressas och brottsligt. Om det nu är så, det tycker ju till och med sossarna och moderaterna. Och om man inte kunde rösta på något annat parti än SD för att formulera den kritiken som väljare.
Mm.
För det gick ju inte att rösta på det och det partiet tidigare, för att alla var för det.
Nej, i årets val, det var det som var så konstigt.
I årets val...
För att alla körde ju nu den här, utom Vänsterpartiet. Mm. Och då kunde ju faktiskt folk, men då gick folk... ändå röstade på SD för att de var de ursprungliga antagligen med kritik.
Ja, för att de uppfattar att de andra är hycklare. De uppfattar att utan SD så hade de fortsatt med sin politik. Därför att de möter aldrig de problem som de här människorna som röstar på SD, som ju även är invandrare, jag känner ju flera på lilla Essingen, som är invandrare som röstar på SD.
Och 7% tror jag.
Ja, och det handlar ju då om människor som inte...
Förlåt, jag måste fakta korrigera, ser du det här? Valu nu, alltså, det vi är i och för sig dåliga på, vilket är ganska bra. Vi är inte så bra på att mäta liksom, etnisk tillhörighet i Sverige, rent statistiskt och så. Det kanske är bra. Men det är inte så att av de här, alltså det är inte så att SD hade 7% bland invandrarna i Sverige, de hade mycket mer.
Ja, precis. Det var just Rinkeby jag tänkte på.
Ja, okej.
Men det var bara som uttryckte mig fel.
Och när du tittar då på de här valsiffrorna från just Rinkeby och så. Jag läste i Dagens Svenskan om någon som skrev om det här. Alltså det problematiska är ju att väldigt många av de rösterna kommer inte från enstaka personer. Det kommer från hela familjer, från klaner. Alltså, och även de här klanerna försöker också påverka politiker lokalt då. Att om du liksom genomför de här grejerna, då får du liksom, du vet, 800 röster.
Jo, men det vet jag. Det har ju Moderaterna hade ju massor med somatliga
haningar. Ja, de tänker på ett annat sätt. Alltså jag anklagar naturligtvis inte invandrarna för det sätt som de tänker på. De kommer från en kultur där det här med klan är en fungerande faktor. Som, alltså utan klanen så skulle Afrika... Alltså det är det som klansystemet gör att Afrika funkar. För att om du inte sköter dig och är med i en klan, utan du beter dig illa, du blir till exempel gangster eller prostituerad, då utesluts du ur klanen. Och då är ditt trygghetssystem med liksom nada. Så det här innebär ju då ett slags socialt kitt. Men sen när du är förut till Sverige så blir det ju lite problematiskt när du har då partier som utlovar då till exempel olika bidrag till de som bor där. Och jag säger inte att de inte skulle ta emot bidrag. Herregud, jag tar emot bidrag själv. Men däremot så är det problematiskt ur en demokratisk synvinkel.
När det gäller klaner, jag vill slå ett slag för en författare och samhällsdebattör som heter Per Brinkemo.
Ja, han är väldigt bra.
Som har skrivit böcker om klaner och sådär. Och jobbat mycket med somalier i Sverige och så. Men det han så, alltså, berättar då i de här böckerna och så, det är ju att om man kommer då från ett klansamhälle, till exempel Somalia, och flyttar då till exempel till Sverige som är en välfärdsstat där vi har liksom någon slags kontrakt mellan individen och staten. Vi litar på något sätt på staten och myndigheterna. Möjligen lite mindre nu om det finns bara en polis i hela Lappland och så vidare. Men hittills har det funkat ganska bra. Då, de är misstänksamma mot poliser och myndigheter. Förstås, för de kom från länder. Där man inte ska lita på polis och myndigheter. Och de löser problem som Stig säger inom klanen. Det pågår alltså en rättskipning i vissa förorter. Och någon har gjort något, misshandlat någon i någon annan klan och så vidare. Och så löser man det med böter och sådana saker.
Jag har hört om det idag faktiskt från en libanes.
Och det här är ingenting som jag kan tycka illa om. Och jag tror att alla vi tre, om vi tittar på varandra nu. Ni två är superblonda. Och jag är ju, jag menar lite... Fan, jag är ju svennebanan.
Mellanblond står det i mitt pass.
Vi tre, vi gillar ju att den svenska vodkan blandas med andra liksom, cocktailvirke. Vi tycker det är cool. Ingen av oss är emot att det bor mörka människor i Sverige, eller hur?
Nej.
Utan det som... Jag uppfattar gemensamt inte det så här. Vi uppfattar inte att politiken har haft tokkontroll. Och vi uppfattar inte heller att man har kunnat formulera sina argument och undringar på ett generöst sätt. Och för att hamra hem den spiken på världens lättaste sätt. Ibland letar man efter the smoking gun. Vad är beviset för? Jag säger någonting nu. Nej, vi har pratat, och så säger Anders Lindberg efteråt. Vi har pratat om invandring och integration. Nej, så här var det. Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. Han sa till sin migrationsminister Tobias Billström 2013 att man får inte prata om volymer. Man får inte prata om volym och han åker på sparken i stort sett. Och det är den ena, i min bevisföring att vi har haft en dålig diskussion i samhället, handlar om att statsminister 2013 säger att vi får inte prata om volymer. Det är jättekonstigt. Eftersom vi är en välfärdsstat och måste prata om volymer.
Det som jag tänkte på, du sa ju att du hade lyssnat på folk och låtit dem prata till punkt och sen handlar om hur du reagerar. Men det inleds tvärtom. Det inleds med en otrolig PK-människa som symboliserar den här söder lite med Henrik Schyffert som som reagerar på dig ungefär nästan. Varför skriver du det här liksom? Och liksom du behöver inte göra något sånt här som problematiserar invandrare. Och han bara, och han har också en väldigt cynisk som nästan känns som den här nyliberala. Vadå? Du hamnar ju inte fara av gängkrigen. De skjuter ju bara varandra. Och då tycker jag det är mer heder åt någon som Katarina Jannock som, nu vet jag inte vad hon fick löpa gatlopp för, liksom att folk var så på henne vad hon har skrivit. Men jag såg däremot någon sån här trailer på Instagram där hon sa att det är inte okej att ha ett samhälle där jag bor här och sen en hållplats bort skjuter folk ihjäl varandra. Och det tror jag också, jag har ju läst mycket i Latinamerika och har förhållande med en latinamerikansk tjej nu. Och hade det förut också så, och jobbar med en latinamerikan, Leo Carmona där från kartellen. Där har du gated community. Alltså det kan ju
det som jag är rädd för, det är att Sverige, om det här fortsätter, va? Om vi fortsätter med den här invandringen och vi liksom, vi säger att det här kommer att liksom trummas upp, va? För sannolikheten att de här no-go zones kommer att minska som de gjorde där i våra Araby, va? Det är inte så, jag tycker inte att det är så jävla stor sannolikhet att vi kommer att till slut inte ha några alls. Utan vi kommer förmodligen att ha fler. Om vi får större och större problem.
Nej, förlåt. Jag vet inte vad du menar med minska i Araby. Det var inte riktigt, alltså, det möjligt att jag helt enkelt uttryckte mig klubbigt. De här människorna träffar Araby, de säger att det har blivit värre det senaste året.
Nej, men det var det, vad var det då? Det var i Västerås eller vad var det? Det var någon...
Ja, precis. I södra Vallby har ICA-handlaren Daniel Ötzer, ekonomisk och social entreprenör. Han har visat att det går att vända känslan och utvecklingen i ett område.
Ja, men
och det du säger är att det är tomteblås i mörkret, säger du.
Ja, alltså jag tror att det vore väldigt lyckligt om man kunde göra det. Men jag uppfattar att det är... Jag tycker att det är bra att boken slutar på det sättet också, men jag uppfattar att det är... inte så sannolikt. Det mest sannolika det är att vi kommer att få en värre och värre situation och att det kan till och med bli en krigsliknande situation. Därför att vi får också tänka på att du har en annan aktivitet bland de här grupperna. De kommer att vara, alltså om 10 år så kommer de att vara dubbelt så många. Och då får du också tänka på, jaha, om svenskarna blir minoritet, om etniska svenskarna blir minoritet i Sverige, ja då blir det här scenarier som Houellebecq skriver om i underkastelse, att vi får ett muslimskt Sverige. Och då får vi alltså, får kvinnorna rätta sig i sharia-lagen. Får man se vad de här feministiska initiativ tycker om det.
Ja, Frankrike ligger ju ett steg för oss. När jag gjorde de där första artiklarna som breakade och introducerade kartellen med Leo Carmona, då var det ju precis det de varnade för, att det kommer kasta sten på blåljus och det kommer brännas bilar i förorterna. Det är bara en tidsfråga innan det sker. Och det skedde då, det började 2 år efter den där artikeln.
Ja.
Och det hade ju skett då i Paris.
Men det ni tar upp nu, och Michel Houellebecqs, mycket uppmärksammad roman som kom för några år sedan om som heter underkastelse. Och islam betyder ju, om jag har förstått, ungefär underkastelse. Alltså typ, om man ska översätta liksom. Mm. Det är tydligen knepigt att översätta från arabiska och så. Men att Frankrike bestämmer sig för en, att det blir en muslimsk, ganska snäll muslim, alltså han är snäll muslim president. Men det ni tar upp här, det finns ingen arena att prata om det i Sverige idag. Alltså det finns inga kultursidor som skulle öppna en sån diskussion om demografi och långsiktig förändring, för att den anses så djupt rasistisk.
Och ja, men där har ju Sverige daltat, det tycker jag, utan att vara rasist. Men att tanken att vi skulle få finansiera kristna kyrkor i Saudi, den är omöjlig. Men att Saudi och Turkiet finansierar moskéer här med krav på bönutrop, den är ju helt absurd. När vi inte får göra ett sånt ömsesidigt utbyte.
Men jag måste säga att i det här sammanhanget, jag tycker att vi spelar in det här är en podd som kommer att skickas ut till världen, så att säga. Det är otroligt obehagligt att prata om de här grejerna när det spelas in.
Ja.
Stig, du är ju modig nu. Och en arg blatte tar upp i ett av mina kapitel i en arg blatte, som är en jätte angry foreigner, en arg blatte, en youtuber då som väldigt kunskapsbaserad tar upp problem med invandring. Han är själv bosnier. Men det demografiska problemet som skulle kunna vara ungefär så här att människor som kommer från kulturer som har en sämre idé om demokrati och jämställdhet, de förökar sig mer och kommer till slut ta över och så va. Den grejen, om jag skulle prata om det offentligt, vilket jag typ gör nu i och för sig, för att jag är dum i huvudet, men den går inte att föra i Sverige.
Ja, det beror ju på att jag uppfattar att Sverige inte riktigt är en demokrati. Alltså i och med det här med MeToo, så då gick jag över gränsen. Jag har precis läst Leif G.W. Perssons bok, professor Wille Wingmutter, mästerdetektiv, som är väldigt bra. Och han tar ju upp där, de här grejerna mot de här läkarna, va? Alltså den här Katinka Kosta-domen. Och när Hanna Olssons bok och de här övergreppen som skedde mot dem. Han tycker att det är den största rättsskandalen. Men frågan är om inte det här med MeToo är en ännu större rättsskandal, för det drabbar så väldigt många människor, va? Och det vi har hamnat i dagens Sverige på grund av de media vi har, va? Alltså jag tänker framförallt på den koncern jag själv arbetar inom, Bonnier-koncernen, men även Schibsted-koncernen. Alltså de lägger locket på, de förhindrar debatt. De är ju helt enkelt, alltså det jag uppfattade i dagens läge, jag skrev då artiklar, det var därför jag skulle skriva då den här boken. Jag hade stora problem också att skriva boken, få den utgiven, men det får utgivet alltihop jag skrev. Och jag blev ju refuserad då av Expressen, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Och det handlade då om att jag upplevde då att Kemiri ljög när han då sa att han kände sig rädd när han åkte tunnelbana, för att han skulle bli tagen som invandrare.
Sammanhang.
Ja, det var ju väldigt uppenbart. Men han är väldigt en väldigt utstuderad.
Jag bara sammanhang.
Ja, men alltså, då blir jag refuserad.
Bara sammanhang för lyssnarna då. Jonas Hassan Kemiri, extremt hyllad författare då. Halvarab i sitt, alltså,
han bytte till Hassan, behöver tillägga, tre månader innan han debuterade. Han heter egentligen Jonas Per och Kemir inte arabiskt
här. Och fantastiskt, ja, men han skriver ju fruktansvärt bra, men han talar om Reva-projektet bland annat, som var då när man 2013 tror jag 2012-2013, så hade polisen ett arbete för att i princip kolla, är du här i Sverige av rätta skäl eller är du här illegalt? Och det är någonting som är rimligt att en stat håller på med. Vi måste ju kasta ut folk som inte har rätt att vara här. Alltså det är ganska rimligt. Men Jonas Hassan Karimi genom sitt otroligt uppmärksammade och välformulerade öppna brev till dåvarande justitieministern, om jag minns rätt, Beatrice Ask, sa: vill du kasta ut mig, ungefär. Och han beskrev hur han blir trakasserad. Så att det här är sammanhanget här.
Men Stig har ju rätt, det är klart att polisen trakasserar någon i anormalt.
Det här med ren och skär blålögn. Och alltså, när då tidningarna vägrar mig att trycka det jag skriver, va, då kan jag inte säga att jag ändå är en av de mest liksom tunga kulturnamnen i detta jävla land, va. Och jag får inte publicera mig. Alltså, ska man inte jämföra det med Östtyskland?
Jo, men det här är ju, jag pratade om The Smoking Gun tidigare, att Fredrik Reinfeldt sa till sin egen migrationsminister, du får inte prata volymer, och det är det en migrationsminister ska göra. Och sen glömde jag bort en annan grej, jag har faktiskt kommit på den också. När Stig Larsson, som är som typ, alltså Sveriges bästa skribent helt enkelt, så här, och författare och så här, inte får uttrycka en mening som avviker från något slags tok antirasistisk konsensus. Det är bevis, det är också en smoking gun. Det finns, vi kan kalla det diktatur, vad som helst, men det finns ingen nyfikenhet hos de stora redaktionerna och mainstream-medier på partierna. Ta reda på, alltså, andra perspektiv. Hur ska vi tolka verkligheten? Och det här, jag känner inte till det. Jag blir så här genuint jävla upprörd. Eftersom alla är nyfikna nu, den andra smoking gun jag hade, det var när Stefan Löfven sa, och inte bara han, vi tjänar på invandringen. Och nu vill jag att ni som lyssnar extra noga. Regeringens egen utredare, expert på invandringsekonomi, Jan Ekberg, plus 1 miljard andra ekonomer, han har sagt att ungefär 1980 så började det gå minus. För vi hade arbetskraftsinvandring, då gick vi plus. Från 80 gick vi över till flyktinginvandring och har gått minus. Så Stefan Löfven har sagt då, vi tjänar på invandringen. Det sa han fram till 2015-2016 ungefär. Då ljög han. Fredrik Reinfeldt sa samma sak. Han ljög.
Ja. Men säg, vänta, jag får bara så återkoppla till det Stig som är medier. Jag pratade idag med två narkomaner på tunnelbanan och där är jag lite intressant. Jag tycker jag läser krets liksom, för att fotbollshuliganer, narkomaner, gangstrar kommer fram ibland och att de har läst hans böcker och de hade läst Mitt mörka hjärta och Leos. Och då börjar de fråga om liksom, hur jag blev journalist och såna här grejer, om jag hade pluggat det och så här. Och så här, nej, jag är statsvetare och så. Då ville de börja prata politik. Och då sa de att så här, jag är intresserad av att höra båda åsikter på ett tv-program. Nu är ju Robert Aschberg vän till både mig och Stig och kanske dig också, men de menade att felet är Robbans när han gick in och avbröt folk och man hör hur de här programledarna, man hör vad de har för politiska åsikter. Och jag är intresserad av att höra båda sidor. Och det är ju det som inte folk har gjort, och det har i sin tur skapat de här, i mitt tycke, horribla liksom avpixlat och alla de där som kör mycket, de har ju ljugit om mig till exempel, så jag vet ju att de ljuger om mig.
När de stora partierna och de stora medierna, antingen ljuger eller väljer bort perspektiv och verklighetsbilder, då klart att då dras man till Sverigedemokraterna eller AFS, eller och man dras som läsare till avpixlat eller det heter nu Samhällsnytt och så. Stig, jag vet att du hade grejen nästan, vi avbröt det som fan här, för att
jo, men alltså det lustiga var att när jag då diskuterade det här, en väldigt våldsam diskussion uppe på Sveavägen 56, Bonnier med min läggare Daniel Sandström, alltså vi skriker och fram så här, va, och jag går ifrån. Så kommer jag ut och då hamnar jag precis i just det du beskriver, för då var det precis, alltså jag kommer ut och jag tänker då gå ner till och ta ettans buss, va, i Hörtorget. Då hade jag varit precis vid den här platsen som du var då, alltså där den här snubben hade kört och dödat då en massa svenskar. Och han hade ju då, man kan ju säga så här, att indirekt så finns det en viss skuld hos Khemiri för det här dådet. För att han hade ju kunnat bli tagen av en sån här reva-kontroll. Och jag undrar om han känner någon skuld när han ser de här lilla tjejerna som blåser såpbubblor.
Ska vi avsluta där eller?
Ja, det gör
jag. Har du någon slutord du, Dilly?
Aj, jävlar!
Stötta gärna oss på Swish, nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.